Hej och välkomna till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Och vi som har spelat idag är Åsa,
Jens,
Kalle.
Välkommen tillbaka Kalle, höll jag på att säga. Vi har haft ett par avsnitt nu när det har varit mycket tvåspelare. Så det är vi jävligt pepp på att vara här hela gänget igen.
Ja, men det är jättekul att vara med igen. Jag har varit lite frånvarande PGA, sommarlov, snedsträck. Jag har
livet.
Tusen barn.
Ja, det är det där med tusen barn. Hörrni, vad är det vi har spelat idag då? Dune.
Dune Imperium.
Dune Imperium. Har vi lite BGG, lite knowledge dump?
Yes, och den här gången vi har ju faktiskt spelat ett spel som ligger på topp 10 i Board Game Geek.
Wow.
Bara en sån sak.
Ja, det händer inte varje dag, men det är rankat på plats 7 överlag. Och sen specifikt inom strategigenren så är det rankat på plats nummer 6. Det har fått 8,4 i betyg. Det är för 1-4 personer, men Board Game Geek säger att det är bäst för 3-4 personer och rekommenderat från 12 år och uppåt. Speltiden här säger 60-120 minuter. Jag tänker vi kan komma tillbaka till det lite senare, vad vår upplevelse av det här för någonting. Men jag tänker Kalle, vi har ju kört in kopia av spelet och det är du som har förklarat liksom reglerna.
Ja.
Så jag tänker att vi lämnar över till dig, så får du ta lite tema, lite regler och liksom varför du har det här spelet.
Singen är Dune.
Ja, men precis. Och det är väl där jag kan bidra minst egentligen, för att jag bryr mig inte om Dune.
Ja, vi kanske precis. Vi kan ju köra den liksom. Ja. Kalle bryr sig inte alls.
Nej.
Åsa?
Men jag tycker det är lite häftigt, men jag har bara sett nya filmen.
Ja, min första... Alltså jag ska inte säga att jag kanske... den boken jag bryr mig om, det är Sagan om ringen. Men jag har stött på Dune väldigt tidigt. För jag körde de här Dune 2000 PC-spelarna med... De hade förinspelade video... När man gjorde ett uppdrag, sen fick man faktiskt en som en liten spelfilm med skådisar som förklarade vad alla de här House Arrakis och House Freeman och alla de här var. Och de var jag väldigt fängslad av tidigt. Och sen har det tagit väldigt lång tid, och sen har jag nu när de här nya filmerna har kommit och det här nya spelet har kommit tillbaka till Dune-världen. Men första gången jag stötte på det var jag kanske så här 7 år gammal, 8 år gammal.
Men du har läst böcker och sett gamla filmer?
Jag började läsa boken och insåg att jag var för ung. Eller jag vet inte om det var det jag insåg, men jag slutförde inte den. Och sen har jag med pappa sett den här gamla filmen någon gång, men den jag egentligen kommer ihåg är att alla hade väldigt ljusblå ögon.
Ja, men den filmen har jag somnat ifrån några gånger.
Ja, det
har jag
samma.
Gjort. Och sen böckerna har jag inte läst alls, för att böcker, am I right? Mm. Den nya filmen har jag sett. Och så har jag spelat det här spelet jättemånga gånger, för att jag tycker det är jättekul. Men jag skulle inte ha köpt... Jag vet inte. Man drar ju öronen åt sig med spel som är liksom baserade på något populärkulturellt överhuvudtaget. Och speciellt eftersom det här spelet har liksom kläderna från den nyaste filmen. Det kändes väldigt tie-in. Jag var inne på Dragon's Lair, vår stolta samarbetspartner, och letade efter annat när Jens kom fram och sa: nej, du ska ha det här. Jag sa nej, och sa: jo, men det är en deckbuilder. Ja, fast jag har
från samma gäng som har gjort Clank till
Ja, det sa du också, ja. Men jag tror att logikkedjan för mig var att det är en deckbuilder. Ja, nej, det har jag redan så många. Ja, fast det här är också ett worker placement. Och sen så gick jag hem med Dune Imperium. Och det är ju glad för det är ett jättekul spel. Men vi kan komma tillbaka till det. Varianten vi spelar idag är också med så här lyxbyxeuppgraderingen. Jag brukar inte göra så med spel, men det här gör jag det med, för det här kommer till bordet tillräckligt ofta. Och så tänkte jag, så blir det snygga foton till podden också. Det var lite baktanken.
Ja.
Ja.
Det blev det också. Det blev väldigt snyggt.
Det är väldigt fina.
Ja. Ser.
Och de kan man se på vår Instagram, Efterspelet podd med 2D.
Just det.
Eftersom att Instagram är i 2D.
Ja.
Så spelets tema, att förklara Dune som någon som inte riktigt bryr sig om Dune. Så
det är perfekt.
Spelet Dune är baserat på filmen Dune, som är baserat på boken Dune, som är baserat på att eftersom universum är oändligt så måste det här med kryddhandel och sandmaskar pågå någonstans.
Mm.
Så i praktiken så är det en dokumentär.
Ja.
Ja,
jag köper resonemanget hittills.
Väl sammanfattat.
Ja, och den här verkar baserat på filmen handla om väldigt tjusiga människor i rymden och deras relation till krydda och sand.
Och förvånansvärt många säckpipor.
Jag kommer inte ihåg säckpiporna.
Ja. Ja, men det är ju House Atreides.
Ja, nej, men det chockar mig faktiskt nu när du säger det. Det är faktiskt otippat.
Ja, så det är Dune förklarat för alla, så... Sci-fi-fans, varsågod. Fick ni höra lite om er favoritgrej Dune?
Mm. Jag tror vi kan ha ett par personer som har lyssnat på den här podden som är väldigt insatta i Dune. Så de får gärna komma med en liten utökning.
Ni är välkomna att bekräfta allt jag har sagt om allt ni gillar.
Ja, nej, men jag tror att det är ju få som kommer kunna säga emot det här ändå, eller?
Men om vi ska djupdyka lite mer i det här spelet då. Ja. Du nämnde ju att det var en deckbuilding som möter worker placement.
Ja,
deckbuilding har vi ju stött på tidigare i podden. Ja. Jag tror att det var du som sammanfattade med att man startar med en dålig kortlek och sen spenderar man spelet på att göra den kortleken bättre.
Ja, och det gör man här också, men det är inte allt man gör. Det är, som sagt, om vi har avverkat det kan vi. Ni som lyssnar på podden vet, deckbuilders, det funkar så här.
Vi verkar spela det ganska ofta, har vi konstaterat.
Ja, lite emot vår vilja kanske.
Ja, men det
eller det i alla fall inte planerat
att det ska vara så. Det är inte jätterepresentativt representativt för oss ändå. Alltså, vi har spelat mer deckbuilders än vad jag hade tänkt.
Att ja, precis, absolut. Under tiden vi har spelat in efterspelets poddsavsnitt så är det är ju den perioden jag spelat mest deckbuildings någonsin.
Ja, samma här måste jag säga.
Men allting kanske i någon enveten jakt att göra Åsa till ett fan av deckbuilders.
det här var en lång inception era för mig.
Den andra delen är att det är ett väldigt, det ska jag också säga innan jag går vidare från att det är en deckbuilder, att det är en väldigt vanlig deckbuilder och ett väldigt vanligt worker placement. Inga konstigheter. Worker placement-delen är i det är att med hjälp av de här korten du har, korten har små symboler på som visar att när du spelar ut det här kortet då får du ställa en av dina agenter på en ruta som har den symbolen. Du får lite grejer, du hindrar andra från att ställa sig där. Det är olika resurser och militärmakt du liksom bråkar om att få tillgång till. För att, och den här militärmakten är relevant för att i slutet på varje runda när alla har ställt ut sina agenter så blir det slagsmål.
Mm.
Och då får man se hur mycket man får slåss.
Men det där tycker jag är en väldigt snygg mekanik i spelet. För att man startar med 5 kort på hand. Och sen, som Kalle säger, på sin tur kommer man spela ut kort för att få ut agenter på spelplanen. Men de korten man inte har använt under rundans gång kommer sedan aktiveras i rundans slut. Då får man antingen militärmakt eller man kan få en kombination. Men det är militärmakt eller pengar som är det mesta man får in. Och pengarna använder man för att köpa nya kort som läggs in i kortleken. Och militärmakten använder man för att vinna striden som pågår i slutet av rundan.
Mm.
Ja, ja, men det är ju en ganska allomfattande sammanfattning.
Mm. Och vi kan ju passa på, ska vi ta endgame när vi ändå håller på?
Ja, det är först till 10 poäng.
Ja, precis. Antingen först till 10 poäng eller om det skulle ske
hur
innan.
Hur många sådana här konflikter är det?
Att de här konfliktkorten, då är det konfliktkort som styr det här slagsmålet som nämndes.
10 stycken konfliktkort.
Ja, så skulle vi gå igenom 10 konfliktkort innan någon når 10 poäng, då är spelet slut.
Och då vinner den som har mest poäng.
Ja, ja. Vilket var Kalle.
Ja, rätt liksom genomgående spelet igenom så kändes det som att jag och Åsa jagade Kalle på olika sätt.
Fast det kändes lite, inte helt som när vi spelade Clank, för då var det verkligen så, Kalle var ute
då
och
då hände ju allt som hände för mig
i slutet. Men jag kände ändå inte Kalle flåsa mig i nacken i början, utan plötsligt började han liksom dominera. Mm. Var min känsla, men du var nog lite mer med Jens än vad...
ja, min bild av det var att vi låg lika alla tre tills jag bestämde mig för att lägga av med det.
Ja, men lite så. Fast när du säger det på det sättet så låter det som att vi är puppets och du har bara låtit oss tro att...
Leka med småbarnen lite och så.
Precis.
Jag säger inte att jag inte säger det.
Nej, men det här är min andra gång jag spelar spelet. Jag spelade första gången för ett år sedan ungefär på det SmashCon-eventet som spelföreningen Smash anordnar. Och det är ju snart dags för ett till sånt event.
Ja, det är ju lite... När det här sänds så kanske det redan har varit.
Ja, precis. Så kan det vara. Men det hålls en gång om året.
Ja, då, i november.
Precis. Det var därför jag insåg att det var typ ett år sedan jag spelade det här senast. Mm. Och jag har lite grann samma uppfattning nu som då. Att det är ett intressant spel som tar lite för lång tid för min del. För att jag tycker väldigt mycket om den här mekaniken med att man drar sina 5 kort. Och de här korten kommer ha lite ikoner längs sidan som visar vart man kan placera sina agenter. Sen kommer de ha en tvådelad nedre meny. Och den övre delen av den menyn händer om man spelar ut kortet under rundan. Och den nedre delen händer om man använder den i slutfasen för att visa sina kort. Och det är en väldigt snygg liksom balans. För att man startar med 2 stycken agenter tillgängliga. Och det liksom begränsar valmöjligheterna väldigt snyggt. Så att det här stora sprudlande spelet med massa valmöjligheter blir väldigt smalt. Och väldigt liksom snävt i starten. Vilket gör att det är inte så värst liksom krångligt att komma igång med det, upplever jag.
Nej.
Men sen finns det sätt att lägga till en tredje agent och sen kan man köpa och ha en fjärde tillgänglig. Men så att det liksom öppnar upp sig successivt. Så det känns också som att i slutet av spelet så har man mer att göra än vad man har i början av spelet. Och det är någonting jag liksom uppskattar generellt i spelet. Att det känns som att det är en final i spelet.
Ja, jag tycker att det rampar upp ganska bra just med konfliktleken, att den är liksom uppbyggd som den gör att spelet rampar upp och det känns som det finns nerv i slutet. Liksom. Det tycker jag är roligt. Jag kan väl i någon mån hålla med om att för långt argumentet, att det håller. För det är kanske lite för långt för vad det egentligen gör.
Ja, för vi kom igång vid 2-tiden och vi var färdiga nu vid 5. Så att det är 3 timmar. Det är en timme längre än vad max-tiden som Board Game Geek anger.
Ja, och jag tänker att utav den timmen så står ju min oförmåga att vara medveten om när det är min tur står för max en halvtimme utav det.
Ja, alltså jag skulle kanske säga en kvart max. Ja. Det, så att det har ju ändå flyttat på en bra runt bordet.
Ja, men det är ju bara Jens, det är bara du som har tempo. För att Kalle missar kanske när det är hans tur, men jag sitter ju och drar ut på mina turer.
Fast det är inte mycket ändå.
Alltså det borde inte vara en timme.
Nej, det tycker jag inte.
Jag tycker bara inte vi ska prisa oss för mycket. Det är bara du, Jens, som ska ha cred för speed. Alltså.
Ja, men det skulle också vara intressant att höra från personer som har spelat spelet. För nu, hur många kan man vara som mest?
Vi är 4.
4, så vi var 3 personer.
Mm. Ja.
Och man kan ju tänka att ju färre man är, ju snabbare borde spelet gå.
Ja.
Så från personer som har spelat det här oftare än vad vi har gjort, hamnar man någon gång på den där timmen i speltid? Eller kommer det hamna på 2-4 timmar speltid?
Ja, men precis. Det är intressant att det här är ett sånt här spel som men du kommer ner väldigt mycket speltid på när alla är väldigt vana vid spelet.
Ja. Liksom. För jag tycker ju generellt att, som sagt, sitt drag kan det ta 30 sekunder max och göra färdigt en tur. Så att det snurrar ändå på snyggt och jag tycker att det finns ett intresse. Man är intresserad av vad de andra personerna gör. För till exempel, Åsa, när de här konflikterna i slutet av spelet, kände du att, för de här 3 sista, när man började tjäna 2 vinstpoäng för att vara på första platsen, då började jag få lite liksom adrenalinpåslag. Ja, vad känner du om det?
Då började jag vakna till. För det var ju eftersom att vi låg ganska, nu sitter Kalle och fnissar under.
Jag ska vara åt den inbyggna recensionen som fanns i den meningen. Då började jag vakna till 2/3 in i spelet.
Nej, okej. Okay. Jag var väl med, men jag började vakna till på själva combat-delen då.
Mm.
Ja, så för att jag satt väl innan och men det är alltid så här, jag är den enda som inte har spelat det här alls förut, men Jens, du minns kanske inte jättetydligt, men du hade ändå bra koll.
Ja, alltså jag kommer ihåg den grundläggande upp hur spelet funkade i breda penseldrag, och sen var min upplevelse av det, mitt föregående parti var också att det tog lång tid.
Mm, okej. Okay. Ja.
Så att,
för jag hade ju en skämsrunda då jag verkligen satt och glömde bort regler som påverkade alla andras play.
Ja, det höll på att bli...
Ja, det höll på att bli en konflikt. Värre än den gången när Kalle grävde ner Jens hund i en hög.
Mm. I ett spel.
Jag vill bara säga det var ett spel. Det höll på att bli riktigt, riktigt illa här. Det höll på att inte bli någon podd mer.
När jag var tvungen att fråga Åsa, enligt dina moraliska värderingar, tycker du att det här är okej?
Okay? Ja, men jag var lite såhär, vad menar du? Det kommer ju vara över snart, menar du? Vadå? Och sen så, sen var det lite mer, fast då har alla andra spelat runt dig utan, fast du inte vet vad du håller på med, okej, jag fattar vad du menar. Mm. Ja, nej, men
och det jämnade ju till rundan efter också, så jag tänker att det...
Ja, men jag kände det var lite wet blanket över stämningen. Det var jag glad. Och jag tar på mig den helt. Men det var ju en riktig skämsrunda. Då jag liksom, det har gått ganska bra, men den där rundan då jag verkligen bara tänkte fel, gjorde fel, misstolkade ikoner och regler.
Ja, men det för att komma till ditt försvar. Ja. Det finns, mycket av spelet handlar om den här deckbuilding-mekaniken där man köper kort från en centralmarknad och lägger in sin kortlek, men sen finns det också en separat kortlek som är intrigkort.
Ja.
Som man håller dolda och kan spela ut om man triggar rätt. De kan antingen spelas ut på sin tur under omgången när man kör konflikten eller i slutet av spelet. Och de var lite knepiga och liksom hålla i huvudet. När ska man spela ut dem, när det är okej och hur aktiverar de på rätt sätt och sådär.
Jag skyller också på att jag hade en kompis som fyllde jämnt igår, så att min hjärna inte är helt med. Jag skyller på det. Men jag har alltid lite problem det här med när det är mycket kort och många olika högar framförallt. Att liksom hålla lite koll. Min hjärna har aldrig riktigt liksom lärt sig.
Nej, men det är någonting med sådana här deckbildningsspel. När man, som du säger, man har kort på handen, men sen ligger också en drahög vid sidan av som är separat från dem, så blir det, kan bli lite stolpigt.
Och då, så är det ju lite, jag höll ju på, jag fick ju också extra poäng tack vare dig, Jens, här i slutet, och er båda tror jag.
Ja, det vi hjälpte så.
Ja, ni hjälpte mig mot slutet när jag satt med massa poäng och bara, men hörru, de här korten som också finns där man köper kort. Och jag var såhär, jaha, den har ignorerat exakt hela spelrundan, just det. För det här med korthöger funkar bevisen inte alltid för min hjärna. Med det sagt, så jag vet inte om ni har normaliserat deckbuilders här för mig genom den här podden. Men jag tyckte att det var ett ganska milt och acceptabelt deckbuilder-inslag. Det kändes logiskt för mig som kan tycka att deckbuilding-delen kan bli ganska stolpig.
Mm.
Så kändes det ändå så här, det kändes logiskt. Man la upp sina kort och sen så kollade man hur mycket har jag att handla för. Och sen så efter det så slogs man lite. Det kanske var för att jag fick lite våld som jag kan acceptera det här. För att det jag kan tycka är stolpigt med deckbuilders är att det blir väldigt mycket solo game.
Ja.
Men genom att vi har combat i samma runda så får jag ändå min spelarintegration. Integration?
Interaktion.
Interaktion. Precis, tack. Mm. Interaktion. I alla fall. Så då fick jag ändå det. Så då, det fick mig, det var liksom något att svälja the bitter pill med. Så jag tyckte ändå det var bra, förutom att jag bevisligen missade en halv rad här.
Ja, men jag håller med att jag tycker att deckbuilding-mekaniken funkar väldigt bra i det här spelet och kombinationen med worker placement gör att man har ett gemensamt bräde som man är intresserad av, man håller koll på, man slåss lite grann om tillgången till de olika platserna, och längs sidan av spelplanen så löper det, 4 stycken av de här olika husen som kämpar om kontroll över planeten Arrakis, och där finns det också en liten så här, ett race av att klättra på de mätarna innan de andra, så det är definitivt inte en känsla av att vara ett solitärt spel.
Nej.
Men det är inte lider av, men dras med, är den här känslan som jag kanske gör att jag vänder mig mer och mer mot deckbildningsspel. För att
för mig blir det normaliserat, för dig börjar bli uttjatat.
Ja, för att vi har stött på det i Clan Catacombs och i det här spelet, att ibland blir marknaden bara inte intressant. Man kan sitta med så här, speciellt det var flera runder mot slutet, det hade 8 pengar på handen.
Uh-huh.
Ville inte köpa någonting från marknaden, för då kände jag, men kommer jag dra det här kortet igen? Kommer det hjälpa min strategi? Men om jag hade haft 9 pengar så hade jag kunnat köpt.
Det här kortet ni fick mig att köpa.
Det finns The Spice Must Flow som visar liksom en bild på en av de här stora sandmaskarna. Och om man köper det så får man 1 poäng. Och eftersom det är först till 10 poäng som gäller, så är de här korten liksom ändå vettiga att få tag på.
Ja.
Och då kändes det lite extra tungt att man sitter där med 8 pengar, vill inte köpa någonting för marknaden, och sen bara, då var det här typ en död runda.
Ja, nej, men den biten håller jag med om lite grann. Jag tycker att det finns saker som talar mot det. Jag tycker att marknaden här känns mycket mer levande än i Clank, Catacombs, kanske de andra Clank också. Nu har jag inte undersökt det på djupet, utan det är väl mer en känsla av att ha spelat både Clank-varianterna och det här ett gäng gånger. Det känns som det finns en högre andel av lätt tillgängliga kort i det här. Så att det aldrig behöver bli att, nej, men nu är hela marknaden jättedyr.
Sen finns det också i det här spelet som du var inne på tidigare. Få möjligheter att slänga kort ur sin kortlek.
Ja, precis. Det är en grej som kan sakna lite här. Som jag kan sakna lite. Fler möjligheter att tunna ut sin lek. Sen är det också, först ska jag säga i spelets försvar, är att det har lite försvarsmekaniker mot att marknaden ska bli allt för stagnant. Både att du kan tillskansa dig influens både genom dina kort, eller nu säger jag influens för det är det de kallar det i spelet, men det är det vi har kallat pengar. Det man köper nya kort för är influens. Och det kan du skaffa både från dina kort och på spelbrädet. Så kan du skaffa dig både tillfällig och permanent influens. Som gör att det blir lite lättare att komma lite högre upp i hur mycket du har att handla kort för. Så det ska jag väl säga i spelets försvar. Men sen så tycker jag en sak som gör marknaden lite så här lätt låst för mig. Jens var inne på det. Det är att här vet man till skillnad från i vissa andra deckbuilders ganska precis att tar det inte slut av något annat skäl så kommer det definitivt att sluta här. Jag tror två sista rundorna när konfliktkorten började ta slut. För det är så spelet tar slut, det är att konfliktleken tar slut.
Och det är 10 konfliktkort, så det är 10 runder i spelet.
Ja men precis, om ingen kommer upp i 10 poäng innan dess. Ja. Så att de sista 2 rundorna så struntade jag helt enkelt i att köpa kort. För att det fanns ingen poäng. Nej. Det, liksom. Jag visste att jag kommer inte hinna spela ut dem. De kommer inte ge mig något i slutet. Korten i det här spelet ger inga poäng till skillnad från i många andra deckbuilders. Så kortmarknaden kan liksom låsa sig lite för mig i slutet på spelet här.
Ja, det finns liksom definitivt i slutet av spelet. Och sen finns också den där starten av spelet. Där man inte än har arbetat upp. För att om man ska gå till landsrådet och betala för att få de här permanenta influenspoängerna som man kan köpa kort för, då måste man också ha tjänat pengar från spelplanen som man sedan spenderar för att få den där permanenta bonusen. Ja. Så att det finns en liten så här uppbyggnadsfas tills dess att man kommer till det läget. Och då kan marknaden vara låst för att man inte än har resurser att handla för. Sen är mitten av partiet, då är det lättare att liksom köpa kort och få marknaden att snurra runt. Men sen är den där liksom finalen där det känns som att det ska bygga upp och det ska hända mer saker och allting ska vara liksom mer grandiost. Då låser sig marknaden igen.
Ja, men det grej anledningen till att jag köper det tror jag är för att det gör för mig i alla fall, det är att inledningen av spelet, liksom de första par tre rundorna, handlar väldigt mycket om spelplanen och att lyckas ställa sig på rätt ställen för att få de här inledande resurserna så man kan börja latcha med de roliga grejerna. Mitten av spelet börjar handla väldigt mycket om marknaden, för då har man liksom låst upp lite möjligheter där. Och så handlar slutet av spelet väldigt mycket om stridszonen.
Mm.
Så att man kommer ha fokus på alla separata delarna utav spelet under spelets gång.
Ja, men jag håller...
På ett sätt som jag tycker känns... Jag vet inte om det är tematiskt för Dune, för jag bryr mig inte om Dune. Men det känns typ rimligt dramaturgiskt på något vis.
Absolut, det är en snygg kurva i spelet.
Mm. Och precis, och det är det som jag tror gör att jag accepterar vad jag annars tycker är potentiellt stolpiga mekaniker. För jag tycker ju både worker placement och, alltså worker placement kan bli lite stolpigt för att man sitter mest och flyttar och det kan bli väldigt så här solo game det också. Då uppskattar jag saker som det var nu, att man blockar varandra och att det blir lite så här snabbast i strategitänket och så. Och sen just det här med att marknader kan låsa sig, då tycker jag att det som, precis som du är inne på Kalle, det som räddar spelet, eller vad man ska säga, räddar det, är just att vi har olika faser. Spelet är inte helt beroende av marknaden.
Nej.
Så annars hade ju det för mig haft mycket större påverkan. Och sen är ni större strateger kopplat till deckbuilders. Alltså jag har ju inte spelat så många deckbuilders innan podden bevisligen. Jag är ju mer av en shopaholic så fort det finns en marknad på ett spel. Medan ni sitter och säger att man vill ju dra ner på korten. Jag bara, jaha, ska man dra ner på korten? Jag tänker att man ska bygga upp sin kort. Jag har ju inte riktigt kommit in i det tänket än. Och då spelar det mer roll för er att det låser sig. För jag är lite mer, jaha, jag kan köpa den där, då gör jag det. Men jag har börjat inse att det är jättedumt. Men...
Ja, alltså, det var ju flera gånger nu som du nekade att köpa ett
jag
kort.
Jag vet, jag har vuxit.
Ja, jag menar det.
I'm grown up now.
Deckbuilder-spelaren Åsa har fötts.
Det var som sist vi spelade någon deckbuilder, så satt jag och tänkte så här, vad skulle Jens ha gjort? Men nu kan jag flyga solo.
Ja.
Utan ens tänka, vad hade Jens gjort?
Ja, som sagt, det jag var inne på även då, det var ju problemet för mig, när du tänker så, är att alla mina alternativ försvinner ju. Och sen har jag liksom Kalle upp ett mål för att...
The student becomes the master. Och sen så kommer Kalle in och bara skördar.
Ja, nej,
jag ska börja tänka som Kalle också. Alltså.
Ja, jag tror det. Jag lyckades med de sakerna jag ville lyckas med i det här partiet. Det tyckte jag var roligt. Saker som jag haft svårt med i det här spelet förut. Bland annat där som vi var inne på, de här begränsade möjligheterna att tunna ut leken. Jag tror aldrig jag haft en så här tunn lek i slutet på det här.
Nej, du hade 11 kort. Och man startar med 10.
Ja. Ja. Och har i de 11 korten en alldeles förträfflig liten motor.
Mm.
För jag tror att det som var nyckeln nyckeln till att det gick bra för mig, vi kan ju börja snudda vid det ämnet också, var att på utöver de här fyra influensmätarna som finns där för de här olika husen, så slog jag i taket på 3 utav dem. Och fick en på, och slår man i taket på dem och gör det i rätt ordning och så ger varje influensmätare 2 poäng i ett spel som går till 10 poäng i stort sett. Och jag tog 7 poäng från influensmätarna tack vare den här lilla 11-kortsmotorn.
Ja, men det är också det som blir intressant i ett spel som har så här snäva poäng är att jag och Åsa ligger på 7 poäng vardera. Kalle, du hamnade på 12 poäng.
Ja.
Men i slutet här så var det väldigt mycket timing som avgjorde vem som vann.
Ja.
Att det var en sån här sak. Du spelade ut ett kort som gjorde att du gick om mig på Space Guild, den politiska mätaren för Space Guilds.
Ja.
Och fick den här alliansmarkören.
Precis, om tog jag, över den.
Precis, om jag hade behållit, och då fick du 1 poäng för att du gjorde det.
Ja.
I rundan efter så hade jag kunnat spela ut och gått i tak och säkrat den för mig. Om jag hade lyckats med det, det handlar liksom om du hade spelat ut ett annat kort på din runda.
Ja.
Och jag hade kunnat gå upp i mål där. Då hade jag säkrat den positionen och sen hade jag kort som tillät mig att byta in Spice för att få poäng.
Ja.
Och det hade då resulterat i 2 eller 3 poäng till för mig. För att jag hade tillräckligt mycket resurser för att göra det i slutet av spelet. Och de 3 sista konflikterna, jag tror att vann vi en vardera av dem.
De här som ger 2 poäng, jag får det till att jag vann 2.
Ja, så jag tog hem en av dem. Vilket var 2 poäng där. Just ja, det var nu på slutet där du hade väldigt många sådana där hemliga kort som tillät dig att gå upp väldigt mycket där. Men jag tog en av dem, vilket var 2 poäng och sen blev det lika. Det jag försöker komma till är att det är mycket av spelet, mycket av den här omgångens final hängde på väldigt små marginaler.
Ja,
och det ger ju liksom en spänningsmoment i spelet.
Ja, och jag tycker generellt att det här spelet är väldigt bra på att, för som sagt, det är ett spel, vi spelade det på 3 timmar och det är ett spel om 10 poäng utspritt över liksom lika många rundor egentligen. Det är väldigt få beslut, tycker jag, under spelets gång som inte känns värdefulla. Det är sällan man gör något bara för att få något gjort.
Liksom. Jag håller med.
Ja, precis. Jag håller med den lilla prefixen att vissa runder känns liksom att man inte gör någonting.
Nej, men precis.
Och det kan vara lite
tråkigt. Hade ganska lite av det, men jag satt väl också och fortfarande lärde mig reglerna på ett annat sätt.
Ja, learn by doing.
Learn by doing wrong, körde jag med.
Men,
learn by conflict.
Om man tänker, liksom, vi har ju spelat Clank Legacy, inte Legacy, utan Clank Catacombs tidigare. Ja. Det här som också är deckbuilding tillsammans med en karta där det händer någonting.
Ja.
Och sen finns ju också den här Lost Ruins of Arnak som jag vet att jag och Kalle har spelat.
Ja,
men Åsa, du kanske inte har spelat den.
Nej, det har jag inte gjort.
Men om man generellt ska liksom placera det här, finns det några andra... Om vi håller oss inom poddens avsnitt så tycker jag bättre om det här än vad jag tycker om Clank Catacombs.
Åh, nu ställer du saker mot varandra, Jens. Det här är ju lika illa som man ska ge siffror i betyg. Det var ju jättejobbigt. Jag tycker om dem på olika sätt. Jag älskar alla mina barn lika mycket. Jag tycker om dem på olika sätt. Jag gillar det andra för att det är mer tematiskt, medan det här är mer strategiskt.
Ja, fast kan det ha ihop med att du inte är insatt i temat?
Vilket av dem?
I temat i det här Dune-spelet.
Men jag tror jag har mer koll på Dune än på att vara i dungeons och katakomber.
Ja, men tycker du inte då att det är tematiskt? Att man har den här planeten där man slåss om kontrollen över liksom de olika spices. Ja. Och sen har den här politikmöten på sidan där du kämpar om kontroll över husen och landsrådet. Där du använder dig av... vassa armbågar för att liksom rent diplomatiskt ta
det
fram.
Absolut, det är tematiskt på så sätt att det är tydligt kopplat till var det kommer ifrån. Men alltså, när man har, för mig så är det andra mer tematiskt som är att jag har ett flow. Det här är lite mer kubputtning och gubbflyttning eller filurflyttning. Och då får jag inte samma tematiska flow. Det är nog mig personligen. Att
det är inte ett tema som lockar lika mycket.
Det är mindre saga. Alltså det är lite mer saga, om man säger så. Att, såhär,
lite mer äventyr.
Lite mer äventyr. Att glida runt i en katakomb. Det här är lite mer logistik.
Lite mer administration.
Ja, och med det sagt, I do love my admin. Men jag bara föredrar min story. Liksom.
Så mindre så pappersvändande.
Precis, men det är absolut. Det är kopplat till, det är tematiskt utifrån att det har en tydlig koppling till storyn du kommer ifrån, absolut. Mm. Men det är ju lite mer filurförflyttning och kubputtning, vilket det finns folk som älskar. Och jag är lite mer så här, ett äventyr.
Men den här har ju också tydlig konflikt mellan spelarna.
Ja, det är det jag gillar. Ja. Det är en sån där grej som, det är det som gör att jag gillar det här spelet, skulle jag säga.
Ja.
Det är att man får slåss och man känner sig hela tiden connectad till varandra. Att det inte är friställt våra turer. Vi hade lika gärna kunnat suttit i varsitt rum och flyttat kuber. Den känslan får jag absolut inte.
Nej.
Och det är en kritik som jag ibland lägger fram när vi kör Åsa sågar. Så att de lyckas få in, vad jag tycker är, riskmekanismer för att det ska bli för stolpigt för Åsa. Och ändå knyta ihop det så att vi får en hög spelarinteraktion. Och ändå en story ändå. Alltså jag köper ju att det finns en story.
Mm.
Och sen just lite konflikt. Det vi har insett under den här poddinspelningarna är ju att jag tydligen älskar konflikt. Vilket i och för sig nog går att applicera på mitt liv också, inser jag nu när jag tänker på det. Men jag tror att jag har tagit bort det från mitt privatliv och mer och flyttat in det mer och mer på spelplanen. Och det är nog hälsosamt för alla runt omkring mig.
Ja, precis. Förutom mig och Kalle då, som får ta smällen.
Ni, precis. Det är ni är liksom psykologerna som får ta hand om
kuddarna.
Ja, ni får hantera det här, krockkuddarna. Så att, jag vet inte vad jag landade i. Men jag tycker det är tydligt. Alltså, ja, men jag gillar temat. Sant, det är väl kul. Eller nej, inte, om man inte är med i Star Wars.
Ja, precis. Då är det sämsta som finns.
I hate sand.
Mm.
Star Wars är roligare än Dune. Ring inte mig. Hör inte av er. Skriv inte på Instagram. Star Wars är roligare än Dune.
Men är det någonting speciellt som vi tycker om eller någonting som sticker ut som vi saknar i spelet?
Jag vill bara säga att jag tycker om Dune och Star Wars lika mycket. Jag vill inte välja.
Nej.
Jag älskar alla Åsas barn olika mycket. Nej, men jag ska väl också ta samma sväng förbi det här. Jag gillar också det här. Jag håller nog också det här högre än Clank. Behöver inte singla ut Catacombs egentligen. Jag spelar hellre det här än jag spelar Clank i de flesta lägena. Jag tycker det här är ett alldeles förträffligt spel. Jag kan hålla med om att spellängden är en grej. Men det kanske är också, jag har spelat det här ett gäng gånger, men det har också varit glest isär. Jag vet inte om det här skulle vara något som kom till bordet lite mer regelbundet. Så kanske det här skulle nog kunna gå ner lite i speltid. Bara baserat på att man har en liksom uppfattning från början av spelet att, ja, men vad är det finns för kort? Vad är det jag vill ha tag på? Det dyker jag har spelat är tillräckligt lite att det under den här spelomgången dök upp kort som jag inte visste fanns. Sådär, så att man, och sen så är det utom i spel där timing är viktigt och vilken ordning man gör saker. Där är det svårare att tänka snabbt för mig. Men jag gillar det här jättemycket. Om jag skulle säga att jag saknar något. Inte saknar. Det känns så konstigt för att det blir nästan inbakat att om man inte saknar något, då är ju spelet perfekt. Och det vet jag inte om jag skulle kalla det, för det är inte det spelet jag helst spelar i hela världen.
Nej, men precis.
Men det finns ingenting jag specifikt saknar. Allting som det här spelet gör känns det som det gör av en anledning.
Ja.
Och att lägga till mer, nu har jag köpt en expansion till det här, inser jag, som de som jag har hört prata om, den säger att när man väl har spelat med den så vill man aldrig köra utan den.
Ja, men vet du vad som, har du läst in i vad den inkluderar?
Den har någon ytterligare, jag har inte läst in mig noggrant på det, utan det är ett väldigt ytligt förstående.
Men
den har
den här Immortals, Immortality?
Ja, Immortality heter den, va? Och den har någon separat litet bräde och man får lägga människor i någon slags gröna cisterner och det är hejsan hoppsan och få andra kort och en separat liten kortlek. Jag vet inte. Folk verkar uppskatta den. Det kan ni skriva om i kommentarerna om ni vill. Skriv om ni gillar expansionen, för jag känner att jag har spelat det här spelet ett par gånger sedan jag köpte expansionen utan att använda expansionen, för jag kände att det är redan kul.
Ja, jag känner, det skulle vara intressant att höra, för att jag känner ju inget behov av att stoppa in mer saker i spelet.
Nej.
Snarare det liksom, eftersom min största käpphäst är ju speltiden.
Ja. Mm.
Men en sak som är snyggt med de här expansionerna ju för sig är ju, det är en Dune Uprising på gång som är typ Dune Imperium 2.0.
Ja, just det.
Som ska matcha med den nya filmen som kommer.
Mm.
Och då kan man till den nya Dune Uprising så kan man använda expansionerna till det spelet. Men det går inte att kombinera Dune Uprising med Dune Imperium.
Nej.
Så de här expansionerna, jag tycker det är fint att de fortfarande är liksom kompatibla med det nya spelet.
Ja, det var som när man kunde spela Gameboy-spel på Gameboy Color.
Ja, men precis. Någon form av bakåt kompatibla grejer. En annan sak jag i och för sig också tycker väldigt bra om med det här spelet är att i starten av spelet så får man en unik ledare.
Ja.
Som ger sig en specialförmåga. Och det är egentligen två saker den ger. Antingen ger den resurser i starten av spelet. Eller ett sätt att aktivera och få lite bonusar under spelets gång. Och sen ger den en förmåga som aktiveras när man spelar ut ett specifikt kort som heter Signet Ring. Som ger den en egen effekt. Och det gör ju också att varenda gång man spelar så kan man få en liten variation i starten av spelet. Vilket är
lagom. Ja, och det är en liten variation.
Ja, precis.
Och det känns inte som det ska vara mer.
Nej, det är lätt att liksom implementera. Man får den där läsa sin förmåga. Den är lätt att förstå. Även den här som jag spelade nu som var markerad som en svår svårighetsgrad. Var inte alls knepig att liksom hantera.
Nej.
Mm. Jag sitter här och njuter bara. Men jag tycker vi har unpackat det här riktigt bra. Mer effektivt än vad vi spelade spelet, höll jag på att säga.
Ja, ja. På tal om det. Vem passar spelet för?
Ja, nej, men jag tror att Dune-lovern har absolut en plats här. Bevisligen, Kalles existens, höll jag på att säga, bevisar ju att man behöver inte vara en Dune-lover. Man kan föredra Star Wars. Man kan ändå gilla det här. Och jag, eftersom att jag som annars är en sån här flyt-lover och tycker att det här kan vara lite stolpiga mekaniker, ändå sitter här och myser.
Mm.
Så ska vi inte utesluta sån här story-folket heller.
Nej, precis. Det finns ju en stark tema. Det finns en fin narrativ kurva i spelet.
Och spelarinteraktion.
Spelarinteraktion. Mm.
Som är lite on the aggressive side.
Ja, men även sådär, för att i de här konflikterna som sker i slutet av spelet så delas det ut en första, andra och tredje plats.
Mm. Ja, det är ju väldigt snällt så.
Ja, så man kommer få någonting. Och ibland var det så att när ni skickade in så här 14 enheter vardera, så räcker det att sticka dit en person. Mm. Så får man någonting.
Ja.
Och det stämmer ju så länge man inte spelar på fyra spelare.
Ja.
Det kanske blir lite svettigare.
Frågan är, om man nu inte bryr sig om temat, finns det någonting som förhindrar att det här som nu är ett krig, de alla gubbar, det kan väl lika gärna handla om vem som är bäst på samkväm här bara.
Ja.
På umgänge. Och så är det inte lika aggressivt.
Nej, det är sant. De ser ut som att de kramas lite när vi petar in dem där allihopa.
Ja, framförallt jag har ju en tendens att bara kasta in mina gubbar. Så det ser ju väldigt ormgropigt ut.
Mm.
Det tråkiga för den teorin är ju att kortet heter Battle for Imperial Basin.
Ja.
Men det kan vara namnet på någon rave, någon skogsrave eller något.
Det är sant. Mm. Så det finns en viss konflikt anda eller ådra i spelet. Och för min del en lite för lång speltid.
Ja.
Och jag vet inte, visst man kan nöta ner den lite. Men det här är inte ett spel. Jag kanske är nöjd om jag spelar en gång om året.
Mm, för mig är det nog mer än ett kvartalsspel i alla fall.
Jag vill jag definitivt skulle spela det igen. Jag skulle nog kanske inte.
Men om ett år eller ett kvartal också.
Ja, det är däremellan. Var tredje kvartal kanske då.
Ja.
Jag lägger mig halvår. Jag tar ju halvår.
Men det är också svårt liksom, för att för egen del så den här Star Wars The Deck Building Game, där tvåpersonsspelet som jag och Åsa körde tidigare i podden, det tycker jag är en snyggare deckbuilding. Och jag kan tycka att spel som Raiders for the North Sea är en snyggare worker placement-spel. Men när man pratar om spel som kombinerar båda aspekterna, då är det typ Lost Ruins of Arnak man har att jämföra med.
No.
Och mellan de två så tycker jag bättre om det här, eftersom den tydliga interaktion spelarna emellan. Och man liksom lite mer bryr sig om vad som händer på de andra personernas drag. Så att om man vill ha renodlade saker så tycker jag att det finns mer intressanta renodlade deckbuilders och mer intressanta renodlade worker placement. Men jag kommer inte på många som kombinerar dem på ett bättre sätt.
Nej, jag kommer inte på några andra spel förutom Lost Ruins och Arnak som gör den grejen. Men sen så är det också, jag kommer ihåg när det kom, vi spelade det halv ofta digitalt.
Mm, på Board Game Arena finns väl det.
Ja, och Jag tyckte det var toppen. Det kom väl ut relativt samtidigt.
Ja, för att de jämfördes väldigt mycket med varandra, de här två.
Ja, och jag tyckte det var jätteroligt. Jag tyckte nog aldrig att det var lika roligt som Dune Imperium, men jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Men det här spelet har å andra sidan förblivit i min samling. Jag tycker jättemycket om det, spelare fortfarande har köpt uppgraderade komponenter till det. Medan Lost Ruins of Arnak tänker jag aldrig på längre. Jag kommer ihåg att vi hade en diskussion om det här, Jens, vid något tillfälle. Om att du kände att när man hade spelat det några gånger så var man liksom klar med det, och jag höll inte med. Och sen så spelade jag det två gånger till och så var, kände jag. Är det här jag menar att jag behöver inte det här nog mer? Och framförallt, jag tänker knappt på det spelet som en deckbuilder. Alltså deckbuilding-komponenten i det känns inte alls lika finurlig som den gör här. Jag tycker den är väldigt... För det har jag kanske inte
för
varit
mig låter
på.
Det positivt dock. Alltså, för jag tror att jag föredrar ju de här mekanikerna som jag pushar på 42 gånger när de är kombinerade. För jag tycker det blir... Jag gillar när de går i varandra lite och det händer att det inte bara är en mekanik som dominerar. I like that.
Jo, fast jag tror att anledningen till att jag knappt tänker på det som en deckbuilder är inte för att deckbuilding är mindre närvarande som mekanik. Utan för att den här i... Jag har inte varit inne på det så jättemycket, men hur korten interagerar med varandra i Dune Imperium tycker jag är... ofta väldigt, väldigt kul. För det är någonting som jag kan sakna ibland i de här deckbilder som gör annat. Alltså oavsett om det är Lost Ruins of Arnak eller Clank eller det här, och det finns andra spel där som gör liksom olika grejer så. Så är det just kortinteraktionen som man ser i rena deckbilder. Star Wars Realms, har jag inte spelat, men Star Realms, Hero Realms, den fåran av spel där kortinteraktionerna ofta är väldigt roliga och komplexa och finurliga, och det tycker jag finns ett mått av här, där du kan, beroende på hur du får ihop din lek, så kan du göra väldigt mycket olika saker baserat på vilka kort du har och hur du tajmar spelandet av dem.
Och inte bara vilka kort man har, utan också vart man är positionerad på kartan.
Ja.
Så att de knyts ihop väldigt snyggt.
Ja, och det är väl en av aspekterna jag tycker allra, allra bäst om med det här spelet. Att det är ofta man får känna sig lite finurlig. Och det smäller högt för mig i många spel.
Ja. Ja, är vi
redo för betyg? Hörni?
Ja, men jag kan starta.
Ja, vi brukar riva sluta
av
med det, mig.
Precis, riva av mitt plåster som blir en 6 av 10 på det här spelet. Och det är speltiden som drar ner det. För att annars håller jag med mycket om det Kalle är inne på. Det är en intressant deckbuilding-mekanik som hör ihop snyggt med kartan. Det är interaktion på en lagom nivå. Men om det hade tagit en timme kortare så hade det nog varit en 7 eller 8 för min del.
Ja, för mig ligger det här lite högre. Jag skulle säga utav 5 Starship Enterprise så får det här 4 Darth Vaders.
Ooh, I love this new scale! Ja, och jag har ju faktiskt hittat en ny favoritskala, insåg jag här. Min nya favoritskala är Thomas Ledin-skalan. Och den tror jag att jag kommer först att dra till så fort det handlar om sand eller sol eller någonting. Då kommer Thomas Ledin-skalan komma. Jag är inne på att applicera den idag. För på en skala från då never again till en del av mitt hjärta. Ja, där tänker jag att den hamnar ändå på sensuella Isabella. Alltså så här, inte en del av mitt hjärta, but it's sexy liksom. Lite sensuellt, lite bara let's get it on. Precis. Så att jag på en skala från never again till, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa var högsta, men sensuella, en del av mitt hjärta. Ja. Sensuella Isabella, det, jag är beredd att ge den.
Kontakta oss gärna i sociala medier för att hålla med mig om att en Thomas Ledin-skala där vi är på gång inte är toppbetyget är helt absurd.
Fast det vi är på gång måste ju vara mellan sensuella Isabella och en del av mitt hjärta. Det måste ju alla hålla med om, nej. Utom Kalle.
Nej.
Ja, men jag håller med mig om det i alla fall.
Ja, då har vi en röst på förläget och en på mot.
Va? Det är mycket kan man säga och inte säga om allt möjligt egentligen. Men att det här är brädspelspodden där man också får Thomas Ledin-relaterade meningsskiljaktigheter. Säger i alla fall ja.
Det är få andra brädspelspoddar som bjuder på det ändå, tycker jag.
Ja, men de orden så kanske vi ska tacka för oss idag.
Kanske dags att varva ner, höll jag på att säga. Vi vill ju såklart tacka våra samarbetspartners. Och om det är så att vi lyckas sända det här innan SmashCon 2023 så är det 18-19 november. Mm. I Huddinge i Stockholm, södra sidan Stockholm. Och annars, om vi redan
var
har
det
haft
det. Gratis inträde?
Gratis inträde, superviktigt. Och det är jättefokus på spel. Alltså allt där har med spel att göra. Mycket mindre så här, konsumtion och sånt. Utan det är gratis att komma in. Det finns 200 titlar på plats. Vi har ett familjerum. Så att även de små kan indoktrineras. Ett indoktrineringsrum. Mm.
Vi är där.
Vi kommer vara där. Och utställarna.
Kom och spela deckbuilders och sifferspel med Åsa. Det är en programpunkt. Kan det utlovas?
Vi lägger det.
Ni får ta det i styrelsen.
Vi ska ta det i styrelsen.
Kom och spela scout med Åsa.
Ja, precis. Åh nej, ett scoutrum. Åh nej. Säg inte det här till styrelsen. De skulle tycka det var för kul. Och sen så har vi lite mycket spelskapare på plats. Så man kan komma och spela deras spel.
Ja.
Och allt från indie-spelskapare, alltså folk som sitter hemma och knackar, till proffs. Ja. Massa sånt har vi.
Så går till jobbet och knackar.
Ja, precis. Så att om det är så att SmashCon inte har varit när vi sänder det här, så välkomna, annars välkomna nästa år.
Ja, men precis. Ni kan ju bli de första som peppar inför SmashCon 2024.
Ja, precis. Så att varmt välkomna säger vi. Och sen så slår vi ytterligare ett slag för våran Instagram såklart. Mm. Där vi heter Efterspelet podd med 2D, eftersom att Insta är 2D.
Yes.
Och tusen tack till alla våra lyssnare.
Ja. Så ses vi nästa gång.
Ja,
eller hörs
vi
nästa gång.
Puss och hej, leverpastej.
Kiss och kryddor.
Kiss och kryddor. Nu pratade vi inte om kiss.
Nej, nu gjorde vi det.